Ja, jag ska hålla ett föredrag om hur kan jag vara viss om min tro. Det är ett av de delarna i undervisningen i Alfa-kursen. Jag tänker så här att om du vill ha förbön eller samtal eller någonting efteråt den här samlingen, så finns det alltid utrymme för det. Prata med mig bara så fixar vi det. Annars är det så att nu har vi ett föredrag här och sen så sätter vi oss vid bord. Och ni kan gärna blanda er lite grann om ni tycker att ni är samma gamla personer, så sitta med någon ny och prata. Och så har ni frågor vid era bord. Jag har några till där sen som ni kan få. Så samtalar vi om vad vi har hört. Eller vad ni vill samtala om. Och vill ni ha mer kaffe så finns det även där inne då. Att ta. För en vanlig sekulär svensk så är det nog vanligt att man bara lever livet. Man försöker göra det så bra som möjligt. Så länge man får vara frisk och man får vara glad, så får man vara glad, brukar man ju säga. Huvudsaken är att du är lycklig, kan man höra utav någon som vill en väl. Och sen så, lev livet nu för du har bara ett liv, är ju ett annat talesätt. Det viktigaste i livet är alltså att vara lycklig, frisk och ha roligt som möjligt under sin korta livstid. För en vanlig svensk. Kristendomen då, och Jesus. Tyvärr så tror jag att den inte så ofta lockar svenskar. Varför? Ja, jag tror man tror att livet ska bli tråkigt. Att livet blir tråkigt när man blir kristen. Kristendomen blir liksom som ett hot mot det trevliga livet man redan lever. Gud vill ju sätta stopp för allting som är roligt. Och så tvingas man göra massa tråkiga religiösa saker. Det är klart att det inte blir intressant för någon då, om man tror så. Det man inte förstår är att kristendomen handlar om en personlig relation till Gud. Det handlar om en relation med en Gud som älskar oss och vill oss det allra bästa. När Nicky Gamble, som är grundaren till Alfa, då, blev kristen, beskrev han det som att han blev överfallen av glädje. Härligt, va? Han säger att det här var till en början en oerhört spännande relation. Det var som ett nytt liv, sa han. Som han fick. Och Paulus skriver så: den som är i Kristus, alltså ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och här är ett par människors beskrivning av hur det blev, eller hur upplevde att bli den här nya skapelsen då, som vi nämnde här. Sådana som har kommit till tro. Nu har jag hopp där det tidigare bara fanns förtvivlan. Nu kan jag förlåta där det förr bara var kall. Där jag förr bara var kall. Gud är så levande för mig. Jag kan känna att han leder mig. Och den fullkomliga ensamhet jag tidigare kände är borta. Gud fyller ett stort och djupt tomrum hos mig. En annan som har kommit till tro sa så här: jag hade lust att krama om varenda människa jag mötte på stan. Jag kan inte sluta be. Jag glömde till och med att gå av vid min hållplats idag, för att jag var så upptagen med att be där jag satt på bussen. Det är härligt om det är så. Och enskilda människors erfarenheter varierar jättemycket, alltså det här just när man tar emot Jesus. En del märker en omedelbar skillnad, och det är liksom en stark upplevelse. För andra kommer det liksom det här successivt, lite allt eftersom. Men det är mindre viktigt hur vår upplevelse ser ut. Det väsentliga är, när vi tar emot Kristus, att vi blir Guds barn. Till en början, det är början på en ny relation. Aposteln Johannes skrev: men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Goda föräldrar vill att deras barn ska vara trygga i relationen till dem själva. På samma sätt vill Gud att vi ska vara trygg i vår relation till honom. Många människor är osäkra på huruvida det är kristna eller inte. Nicky Gamble brukar i slutet av sin alfakurs dela ut ett frågeformulär. Och där en av frågorna lyder: skulle du ha betecknat dig själv som kristen när den här kursen startade? Ja, alltså jag vet inte om de är kristna eller inte, men de såg funderande ut. Det var därför jag tog med den bilden. Jag tror faktiskt alla utom Zlatan är kristen. Ja, alltså han har den här frågan på formuläret och då får han en del roliga svar, måste jag säga. Ja, det är Kate Perry om du undrar. Ja, men inte utifrån någon verklig upplevelse av en relation till Gud. Var det en som hade svart alltså? Alltså det var någon som menade då att ja, alltså de var kristna, men det är inte från någon upplevelse utav Gud. En annan svarade: på sätt och vis. En tredje svarade: möjligen, jag tror det. En fjärde: vet inte. Femte: antagligen. En sjätte: usch då, hade skrivit till den. En sjunde: ja, men nu i efterhand är jag tveksam om jag hade rätt. Och en åttonde: ja, snarare halvkristen. I Nya testamentet uttrycks klart att vi kan få vara säkra på att vi är kristna och att vi har evigt liv. Aposteln Johannes skriver: detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Men jag som pastor, jag har mött kristna människor som har varit oroliga eller uttrycker en oro för sin frälsning. Alltså kristna människor som säger att de är inte säkra på sin frälsning. När jag gick i bibelskola minns jag en klasskamrat, en tjej som under en bönestund uttryckte just så också, sin osäkerhet över frälsningen. Och det här gjorde henne ledsen. Så därför är dagens ämne även viktigt för oss som tror. Och om man har tvivel och så. Men precis som ett sådant här kamerastativ som vilar på tre ben. Det var fyra, tre ben. Så är vår förvissning om att vi har en gemenskap med Gud fast förankrad i de tre personerna i treenigheten. Och det står för det står för och det gör för oss. Löftena som fadern ger i sitt ord. Det offer som sonen gör för oss på korset. Och den visshet som den helige ande ger oss i vårt hjärta. Och det här kan sammanfattas under tre rubriker: Guds ord, Jesu verk och den helige andes vittnesbörd. Vi börjar med Guds ord. Om vi bara hade våra känslor att förlita oss på, så skulle vi aldrig kunna vara säkra på någonting. Våra känslor går upp och ner och är beroende av alla möjliga faktorer som väder och eller vad vi åt till frukost eller... Jag vet, jag själv är sån här, jag är faktiskt en känslomässig person. Jag kan bland vara här nere och uppe, det vet min fru. Och man är ju inte riktigt bra alla gånger när man är väldigt känslopåverkad. Känslor är förändliga och förrädiska, men löftena i Bibeln, löftena i Guds ord, de står ju där, eller hur? De kan vi ju läsa, det här gamla löften som håller. Och de är fullkomligt tillförlitliga. Och det finns många stora löften i Bibeln. Exempelvis Uppenbarelseboken 3:20, så finns ett väldigt fint löfte. Där står det så här: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och det finns många olika sätt att uttrycka det steg en människa tar när liksom bestämmer sig för att bli en kristen. Det här steget som man beslutar sig för. Och man kan kalla det för att överlämna sig åt Kristus. Man kan säga att ta emot Jesus. Be att Jesus kommer in i ens liv, kan man kalla det för. Man kan säga komma till tro. Att öppna sitt hjärta för Jesus. Några varianter, det finns många fler. Att uttrycken beskriver samma sak. Att Jesus kommer in i våra liv genom helig ande. Som det beskrivs här i Uppenbarelseboken. 1800-talskonstnären Holman Hunt inspirerades av just den här versen när han gjorde sin målning Världens ljus. Först fick den ganska dåliga recensioner, men försvarades senare i The Times av konstnären och kritiken John Ruskin, som utförligt förklarade symboliken i målningen och beteckningen, och betecknade den som ett av de förnämligaste sakrala konstverk som någonsin åstadkommit i historien. Det var ju bra kritik. Tavlan visar Jesus, världens ljus, stående framför en dörr som är bevuxen av murgröna och ogräs. Dörren representerar ingången till en människas liv. Och personen i fråga har aldrig bett Jesus komma in i sitt liv. Han står vid dörren och knackar på och väntar på ett svar. Han vill komma in och dela den människans liv. Någon påpekade för Holman Hunt att han har gjort ett misstag när han målade tavlan. Han hade glömt att måla dit ett handtag på dörren. Nej då, svarade han, det är avsiktligt. Dörren har bara ett handtag och det sitter på insidan. Med andra ord, måste vi själva öppna dörren och släppa in Jesus i våra liv. Han tvingade sig aldrig på någon, utan har gett oss friheten att välja. Och det är upp till oss om vi öppnar för honom eller inte. Om vi gör det, så lovar han att jag ska gå in till honom och äta med honom och han med mig. Tycker det är väldigt fint sagt. Och just det här att dela måltiden som vi gör i Alfa. Det är ett uttryck för en gemenskap. Eller hur? När man äter tillsammans. Det är något man gör med vänner. Och det är en uttryck för den gemenskapen som Jesus erbjuder alla som öppnar sin dörr för honom. Och när vi en gång har bjudit in Jesus i vårt liv, har han lovat att aldrig lämna oss. Han säger till sina lärjungar: jag är med er i alla dagar in till tidens slut. Och vi talar kanske inte med honom precis hela tiden, men han finns där. Han finns där hela tiden. Och det är som att du kanske sitter på en arbetsplats och du har dina kollegor eller något där, va? inte samtalar man med liksom ens kollegor hela tiden. Men de finns där. Och man kan prata. Och man vet att de finns där. Va? Och så är det med Jesu närvaro också. Man är medveten om varandras närvaro. Det här löftet om Jesu närvaro är förknippat med ett annat underbart löfte i Nya Testamentet. Jesus lovar sina efterföljare evigt liv. Tänk dig det. Som redan sagt är det eviga livet som omtalas i Nya Testamentet en form av liv som har sitt ursprung i gemenskapen med Gud. Genom Jesus Kristus. Och det börjar här och nu. Här börjar gemenskapen. När vi upplever det överflödande liv som Jesus kom för att ge oss. Men det här livet, överflödande liv, det slutar inte i och med det här livet när vi dör, utan det fortsätter i all evighet och blir bara bättre. Livet här på jorden är alltså inte allt som finns, utan det finns ett liv bortom graven. Historien är inte liksom meningslös eller självupprepande, utan det rör sig hela tiden framåt och det finns ett underbart mål där framme. Och en dag ska Jesus komma tillbaka till jorden för att upprätta en ny himmel och en ny jord. Då ska det som är i Kristus få vara hos Herren för alltid. Det ska inte finnas någon gråt mer, för lidandet och smärtan ska vara slut. Det ska inte finnas några frestelser, för synden finns inte mer. Det ska inte... vi ska få se Jesus ansikte mot ansikte. Och vi ska få nya perfekta uppståndelsekroppar, kan vi läsa om i Bibeln också. Vi ska förvandlas och bli lik Kristus Jesus. Himlen ska vara en plats av glädje och härlighet utan slut. Och det finns en del då som liksom antyder, ja, men det blir tråkigt i himlen. Det finns liksom inget belägg för det. Det är bara påhitt. Men Bibeln säger så här: vad inte ett öga har sett, och vad inte ett öra har hört, och vad ingen människa har anat, har Gud berett åt dem som älskar honom. Är inte det fina ord? Man anar liksom att där bortanför så finns någonting som vi inte kan begripa. Så bra är det. Ibland kan man ana det när man ber tillsammans som vi gör. Och man känner, åh, vad härligt. Gud är här. Det var det första. Nu kommer vi till Jesu verk. Det finns en bok med titeln Himlen, här kommer jag. Och det här kan man ju tycka låta väldigt självsäkert att påstå något sånt. Och det skulle vara självsäkert om det var på oss det hängde. Och mitt inträde i himlen berodde på hur pass bra liv jag hade levt. Eller hur? Skulle inte jag kunna hoppas på att komma in där överhuvudtaget. Men det hänger ju inte på oss. Det är ju det som är fantastiskt att höra.
Kan man stänga det?
Det är trevligt med barn, men det stör lite bakom. Ja, det underbara nyheten är att det hänger inte på mig. Det hänger på det verk som Jesus har gjort för mig. Påsken vi pratat om. Det hänger inte på vad jag gör eller åstadkommer, utan på hans verk på korset. Konsekvensen av det han gjort på korset är att han kan ge oss evigt liv som en gåva. Han kan ge oss det. En gåva är ingenting vi kan förtjäna. Vi kan bara ta emot den i tacksamhet. Även om det eviga livet är en fri gåva, är den inte utan värde, utan den kostar Jesus livet. Eller hur? Den är fri, den gåva vi får, men den är ju inte utan värde. Det är ju ingen koppling däremellan. Allt gratis är inte billigt, det här är det dyrbaraste man kan få. Liksom. Och vi tar emot den här gåvan genom omvändelse och tro. Och ordet omvändelse betyder sinnesändring. Man liksom tänker om, va? Man ändrar sin tankar. Om vi vill ta emot den här gåvan så behöver vi vara villiga att vända om från allt som vi vet är fel. Det är saker som skadar oss och som leder till döden. Att vända sig från det här är vad Bibeln menar med omvändelse. C.S. Lewis beskriver det som att lägga ner sina vapen och säga att du är ledsen, att erkänna att du har gått på fel väg och är beredd att starta om igen från början. Och det här är liksom det enda sättet att komma ur vårt trångmål. Tycker jag är väldigt fint beskriven. Sluta strid. Vad är tro då? Jag ska ta med ett par intressanta exempel här på tro. John Patton, en skotte från Dumfriesshire, reste till New Hebrides. Och det är en ögrupp i Stilla havet. Om ni inte visste det, ni kanske varit där. Nej, det finns kannibaler där, som elefanset. För att berätta därför stammarna om Jesus. Invånarna där var alltså kannibaler. Och Pattons liv var i ständig fara. Han bestämde sig för att jobba med översättningen av Johannes evangeliet. Och upptäckte att det inte fanns något ord i deras språk för tro eller tillit. Då är det ju problem att översätta Johannes evangeliet om det inte finns ordet tro till, eller hur? Vad gör man då liksom? En dag när hans infödda tjänare kom in så lyfte Patton sina bägge fötter från golvet och lutade sig tillbaka i sin stol och frågade: vad gör jag nu? Tjänaren svarade med att använda ett ord som betyder att luta sig mot någon med hela sin tyngd. Och det blev uttrycket som Patton kom att använda. Tro är att luta sig med hela sin tyngd mot Jesus och vad han har gjort för oss på korset. Tänk efter, tänk på den. Vad händer om det försvinner liksom? Och då ramlar man ju en kulva. Men det förlita sig på någon, luta mot Jesus. Nu kommer till en annan intressant person. Jean Francis Gravelet. Alltså han är född på 1824, så det var länge sedan där. Mer känd som Blondin, var berömd lindansare och akrobat. Han är kanske mest känd för att ha gått på lina, en 335 meter lång lina, 55 meter över Niagarafallet. Helt galet. Och han har gjort det vid flertalet tillfällen. Hans uppträdande samlade stora skaror och började oftast med en relativt enkel gång på linan med balansstav. Sedan slängde han staven och började göra konster som förbluffade åskådarna. Vid ett tillfälle, 1860, kom ett kungligt sällskap för att se på Blondins föreställning. Först gick han över på styltor, sedan med bindel för ögonen. Nästa gång stannade han halvvägs och stekte en omelett som han åt upp. Därefter tog han en skottkärra, körde den från ena sidan till den andra under folkets jubel. Sedan tog han en säck potatis och lastade i skottkärran och körde den till andra sidan. Åskådarna jublade ännu högre. Då gick han fram till det kungliga sällskapet och frågade hertigen av Newcastle: tror ni att jag kan köra en människa till andra sidan i den här skottkärran? Ja, det tror jag, svarade hertigen av Newcastle. Hoppa i kärran då, svarade blondin. Åskådarna höll andan, men hertigen av Newcastle antog inte blondins utmaning. Finns det någon annan som tror att jag kan göra det? Frågar blondin. Ingen frivillig anmälde sig. Till sist kom en äldre dam fram och klev ner i skottkärran. Blondin körde över henne hela vägen, fram och tillbaka. Den gamla damen var blondins mor. Den enda personen som vågade lägga sitt liv i blondins hand. Tro är inte bara intellekt, utan inbegriper ett aktivt steg av att lägga sin förtröstan på Jesus. Ett aktivt steg. Man måste liksom förtrösta på Jesus, och nu gör jag det liksom. Man kan liksom inte bara, ja, man måste ta det på allvar, va? När ni tar emot Guds gåva, så låt det inte heller vara en hemlighet. Vi behöver vara beredda att identifiera oss som kristna och som Guds folk. Och sen är det så här, vi förtjänar inte frälsningen genom att vi omvänder oss. Det är liksom inte det som gör att nu har jag gjort en sån stor uppoffring här att omvända mig. Det är inte det som förtjänar frälsningen. Och om vi offentligt liksom säger det, utan det är på det sättet som vi tar emot den här gåvan. Vi kan inte förtjäna den, för Jesus betalade priset. Allt sammans börjar med Guds kärlek till oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi förtjänar alla att gå under. Men i sin kärlek till oss såg Gud vårt eländiga belägenhet och gav oss sin enda son för att han skulle kunna dö för oss. Och resultatet av hans död är att Gud erbjuder evigt liv till alla som tror. På korset tog Jesus på sig alla våra synder och felsteg. Och det här var något som tydligt förutsagts i Gamla testamentet, i Jesajas bok. Det var ju skrivet flera hundra år tidigare. Men profeten där förutsa vad den lidande tjänaren skulle göra för oss. Alla gick vi vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät alla vår missgärning drabba honom. Det är ju verkligen så. Jag tänker efter. Alla vill vandra sin egen väg. Vi är vilsna får. Vi är människor. Men det profeten säger är att vi alla har syndat, gjort fel och gått vilse. Och på ett annat ställe säger han att våra synder har gjort att vi blivit åtskilda från Gud. Och det här är en av anledningarna till att Gud kan tyckas vara långt borta. Det kan ju känna så, va? Det finns liksom en mur mellan Gud och människor. Det går liksom inte att passera genom den här muren. Den är ogenomtränglig, va? Och den hindrar oss från att uppleva Guds kärlek. Jesus däremot begick aldrig någon synd. Han levde ett fullkomligt liv, Jesus. Det fanns ingen mur mellan honom och hans far. På korset så överförde Gud våran synd till Jesus. Och det var därför Jesus ropade från korset: min Gud, varför har du övergivit mig? I det ögonblicket han blev avskild från gemenskapen med Gud. Det var då han ropade. Och det var inte på grund av sina egna synder. Jesus hade inte gjort någon synd, utan det var på grund av våra synder. Och det här gjorde att muren mellan oss och Gud revs ner. För alla som tar emot och accepterar det som Jesus gjort för dem. Följden är att vi kan vara förvissade om att Guds förlåtelse. Vi kan vara. Vår skuld har tagits ifrån oss. Den är inte vår längre. Och vi kan vara vissa om att vi aldrig blir fördömda. Paulus säger, nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus. Det här är det andra skälet till att vi kan vara vissa om att ha evigt liv. På grund av det som Jesus åstadkom när han dog för oss på korset. Den sista då, andens vittnesbörd. När en ny människa blir kristen kommer Guds heliga ande att bo i henne. Så bra är det. Av allt det som heliga ande gör är det synnerligen ett. Det är två aspekter som hjälper oss att få förvissning om vår gemenskap med Kristus. För det första så förvandlar anden oss inifrån. Det är det här som behövs liksom. Han skapar i oss ett nytt sinnelag. Det är bra det. Och i oss gör han oss lik Jesus. Och det här kallas för andens frukter skulle man kunna säga. Och där har vi då kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. En riktigt bra egenskaper, eller hur? De här vill man ju ha. Ha tålamod med varandra, ha frid, va? Eller hur? Det är ju det man vill. Och glädje. Och att vi är vänliga. Det är så här man vill att man ska vara. När den heliga ande kom för att bo i oss började den här frukten att växa. Hur är det med frukter? Växer de över en natt? Så bra är det inte, eller hur? Nej, eller jobbigt, jag vet inte. På fruktträd så kommer de inte bara på en gång så, utan det tar tid. Nu är det bara vår, det är långt till frukten kommer, eller hur? Trädet ska först få knoppar, sen ska löven komma, eller hur? Sen ska trädet blomma, pollineras, om det finns någon bin kvar att pollinera. Och sen ska det komma frukt, sen kommer frukten på trädet. Om det är friskt trädet, eller hur? Jag är ingen biolog här eller trädgårdsexpert, men visst är det ungefär så här det funkar. Men det tar även tid för frukten att växa in troendes liv. Det sker inte på en gång. Först lite kanske av den, sen lite av den. Och sen växer det förhoppningsvis hela livet och vi blir mer och mer lik Jesus. Och så småningom kanske andra märker till och med att, ja men, kolla. Den här personen har ju blivit mer kärleksfull. Eller vad glad den här personen är nu för tiden. Eller fridsamma, tålmodiga, ödmjuka och behärskade. Jag vet ju, det finns ju historier om sådana som sitter i fängelse och har blivit frälsta där. Och som de har sett en sån radikal förändring på att de liksom har blivit tidigare släppt ifrån straff. Eller hur, man kan ju få tidigare benådning om man sköter sig bra. Och det... Man blir som ett gott exempel för andra plötsligt. Liksom. Då är det någonting som har hänt. Va? Nu är jag snart klar. Förutom de här förändringarna i vår karaktär så bör förändringarna visa sig i våra relationer också. Både till Gud och till andra människor. En ny kärlek växer fram i oss till Gud. Fadern, sonen och den helige ande. När vi hör till exempel ordet Jesus så reagerar vi på ett nytt sätt. När man inte är kristen så kanske man till och med stänger av tvn eller sänker radion eller någonting om det kommer för mycket prat om Jesus och kristen tro. För då är det någonting jobbigt, va? Den här stötestenen när Jesus liksom kommer upp som ämne. Men när man är kristen, då gör man tvärtom. Då kanske man höjer volymen. Va? Nu sa de någonting om Jesus. Då höjer man. Men vad var det? Det vill man veta. Därför att det betyder något för en, va? Inställningen till Jesus har liksom förändrats helt då. Och attityden till andra människor kan förändras också med hjälp av helig ande. Nyblivna kristna säger ofta så att det plötsligt börjar lägga märke till ansikten på människor som de möter. Förr kanske de inte var intresserade, men nu upplever de liksom en medkänsla med sådana som blir ledsna eller så. Och Nicky Gamble beskriver att han fick en förändrad attityd gentemot troende. Först då undvek han sådana. Han undvek kristna och troende människor. Men sen när han själv är kristen har han faktiskt upptäckt att de inte var så dumma. Han känner till och med en djup samhörighet med andra kristna. Så förutom de förändringar som märks utåt i vårt liv så ger den helige ande oss en upplevelse av Gud, en inre upplevelse. Och han skapar i oss en djup personlig visshet om att vi är Guds barn. Det här är en upplevelse som kan te sig olika för var och en, som sagt. Och det här är tredje sättet på vilket vi kan få visshet om att vi har gemenskap med Gud. Är förlåtna och har evigt liv. Vi vet det därför att Guds ande vittnar om detta för oss. Både på ett objektivt sätt och genom en fortgående förändring i vår karaktär och i våra relationer. Och på ett subjektivt sätt genom en inre övertygelse om att vi är Guds barn. Och på de här tre sätten, genom alltså Guds ord, genom Jesu verk, genom andens vittnesbörd, kan det som tror på Jesus få förvissning om att det är Guds barn och ha evigt liv. En sån här förvissning är inte detsamma som självsäkerhet. Förvissningen grundar sig på vad Gud har lovat. Vad Jesus har åstadkommit med sin död och den helige andes verk i vårt liv. Ett av privilegierna med att vara Guds barn är att vi får lov att vara fullständigt förvissade om att vi har gemenskap med vår far. Att vi är förlåtna. Och att vi verkligen är kristna och att vi har ett evigt liv. Det är ett privilegium vi har. Om du är osäker på huruvida du har trott på Jesus på allvar hittills, kan du be med de här orden i den här bönen som följer här nedan. Och det här kan vara ett sätt att börja leva som kristen och få ta emot alla de rikedomar som Jesus ställde till vårt förfogande genom sin död. Amen.